Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Alltså om man tar de små siffror, de kontrollerade studier som finns på olika typer av specialdesignad digitalt lärande. Börjar man räkna på det där, så kunde vi få det mera utbrett, så skulle vi kunna ha dubblera lärandet.
Det finns mycket man kan lära sig från nätet, men förändras även själva lärandet av internet och digitala verktyg, funderade jag på. Och eftersom VVS mål är att hjälpa dig att bli allmänbildad med minimal ansträngning, så har jag förstås intresserat mig för både metoder för lärande och hur hjärnan fungerar. Och det här är det sak som Torkel Klingberg kan. Han är professor i kognitiv neurovetenskap med särskild inriktning på utveckling och plasticitet. Och detta vid Karolinska institutet i Stockholm. Han har också skrivit boken Framtidens digitala lärande som berör detta fält. Och kognition, ja, det har du sett koll på. Det är ju alltså en psykologisk term som kan kort förklaras med att det var en samlingsbegrepp för de mentala processer, ofta viljestyrda, som handlar om kunskap, tänkande och information. Och i sin forskning har Klingberg bland annat intresserat sig för samband mellan hjärnans aktivitet och kognitiva funktioner som minne, uppmärksamhet och koncentration. Och det här, ja, det blev ett mycket intressant samtal om hur hjärnan lär sig nya saker, vad som gör att vi lär oss saker olika snabbt, olika människor, hur olika faktorer kan påverka oss, inte minst sådana vi kanske inte tänker på som sker just i utanför klassrummet, och så inte minst hans överraskande perspektiv på hur skolan ska förhålla sig till digitala läromedel. Som alltid når du mig på perspektiv@vadvivet.se med tips på gäster eller tankar om ämnen du skulle vilja veta mer om. Därmed är det dags för Torkel Klingberg. Hur mäts intelligens?
Intelligens är ju ett svårt ord därför att vi använder det i vardagsspråket.
Mm.
Och alla har sin uppfattning om vad de tycker är en smart person. Så där. Men sen så finns det ju definitioner som man gradvis har filat på i över 100 år i psykologisk forskning. Och det började väl med en observation av Spearman att barn som var duktiga på ett ämne, de var ofta duktiga på ett annat också. Att betygen hängde ihop. Och att han, Spearman då, filosoferade över att det finns kanske en gemensam faktor bakom det här. Någon sorts. Och så utvecklade han matematiska metoder för att kunna räkna fram en sån faktor. Så att ger du massor med olika psykologiska tester, så om du har över genomsnitt i en test, så är det mer än 50% att du har över genomsnittet på en annan test också.
Mm.
Och då kallade man den här faktorn för G, en generell faktor. Sen så har man utvecklat teorierna om det här. En senare utveckling var att man pratade om två olika generella faktorer. En som är flytande intelligens som handlar om problemlösning, lite sån här IQ-pussel och spatiellt tänkande. Och en annan som är kristalliserad generell intelligens som handlar om språklig förmåga, ordförråd, ordförståelse och sådär. Och den ytterligare utveckling av den här intelligensmodellen definierar tre olika nivåer där du på lägsta nivån har tänker massor av olika psykologiska tester.
Mm.
Sen så kan du klumpa ihop dem i lite generella, mer generella nivåer, såsom flytande intelligens och kristalliserad intelligens och inlärning och snabbhet och så. Men på högsta nivå ändå så är man fortfarande eniga om att det finns någon generell faktor, G-faktor, som man då kan räkna fram om man gör massor med tester.
Och är det ärftligt?
Det är till stor del ärftligt.
Mm.
Kan räkna i procent och det skiljer sig lite grann beroende på vilken ålder. Hos yngre barn är det lite mindre ärftligt och sen så blir det, ökar faktiskt ärftligheten med åldern. Så att det är mer än 50%.
Jaha.
Men miljön är också viktig. Och den tredje naturligtvis, den här interaktionen också mellan gener och miljö.
Just det. Nej, men för det är ibland vi har någon gång på vad vi vet svängt oss med termer och typ att jag menar, vi gör det ju lätt för folk att bli allmänbildade att vi gör det smartare och sådär. Liksom. Men då var någon som sa, nej, gör ni absolut inte. För det här finns någonting man har gjort och smartness var någonting annat och det var det medfött eller inte. Och det finns liksom också folk med funktionsvariation som har olika hur de ser på det och sådär. Liksom. Men IQ, EQ, är det liksom vedertagna definitioner av någonting som du tycker man ska ta hänsyn till? Eller ska man just hålla sig och prata om den här liksom multidimensionella intelligensen?
EQ har väl inte riktigt samma vetenskapliga status. Jag tror att det lanserades i någon sån här ledarskapsbok på 90-talet.
Ja.
Sen så har det i och för sig lett vidare till att man gjort en del studier och försökt kvantifiera och göra det.
Så som hypotes är den intressant, men inte som forskning.
Som hypotes. Och det är klart att det finns sådana aspekter som till exempel hur man empatisk förmåga och självkännedom. Men det är lite vetenskapligt osäkert hur mycket de där testerna säger utöver å ena sidan IQ-tester och å andra sidan personlighetstester.
Ja, nej, men det är klart man gärna vill att de ska funka. Det är ju också det, liksom, någon slags placeboeffekt här kanske som kommer in. Man önskar att och man känner att. Och, särskilt om man själv har fått höga poäng så klart att man tillskriver dem en stor tillförlitlighet. Men det är ju intressant för att prata om intelligens och sen också prata om bildning och, i allmänhet och kanske också allmänbildning och hur det är. För det har ju att göra också med vårt lärande. Därför tycker jag det är spännande att prata med dig. Jag menar, bildningen är ju någonstans att vara en kultiverad människa, en raffinerad människa. Det är den klassiska. Och ska man gärna kunna citera lite snygga citat, helst på latin. Men allmänbildning är ett begrepp som har blivit mycket bredare nu. Förr kunde man säga, allt du behöver veta, så kom det en bok så varje år. Allt du behöver veta 1989, sånt står i bokhyllan hemma. Där man ansåg sig kunna sammanfatta det. Och innan dess, på tidigt 1900-tal, så kom det också böcker med liksom, ett försök att fånga det viktigaste. Mm. Men förstås alltid med en lagt tonvikt på humaniora. Men hur ser du, jag menar, du är professor i kognitiv neurovetenskap, hur ser du på klokhet och visdom?
Ja, det är många olika begrepp där. Jag kan ju bara uttrycka mig som privatperson. Men bildning och renässansidealet skriver jag definitivt under på. Och det är ju viktigt för både personlig utveckling och för samhället att ha allmänbildade personer som har insikt inom många områden och kan väga värderingar inom, från många perspektiv. Visdom, det är väl också en väldigt personlig definition som man får komma med då. Men det ligger väl någonstans i närheten av Sokrates känn dig själv. Det vill säga att någon sorts form av självkännedom som man lägger in och livsvisdom där. Inte bara kunskap.
Nej, just det. Precis. Nej, men det är ju det bildningsbegreppet då. Att det, jag menar, du har förfinat som människa. Du kan hålla tillbaka dina impulser. Du känner dina egna fel och brister. Och framförallt så känner du väl till att du har brister. Just det, snarare än att bara kunna rabbla Iliaden eller något om, liksom. Men hur lär vi oss saker? Alltså rent fysiskt, hur funkar när vi lär oss grejer?
Ja, vi studerar ju i forskningen framförallt den kognitiva utvecklingen. Vi studerar där arbetsminne, vilket är bara en kognitiv funktion, men en viktig sådan som är viktig för att den ligger nära både problemlösningsförmåga och koncentrationsförmåga. Sen så finns det ju annan utveckling som sker hos barn också, den här språkutvecklingen. Och sen så finns det tredje stort område och det är det här med långtidsminne, att få kunskap och kunna koppla kunskapen till tidigare kunskap. Men vad det gäller arbetsminne så studerar vi då hur den utvecklas för att barn får bättre och bättre kognitiv förmåga. Frågan är, vad är det för faktorer? Hur mycket är det som finns inbyggt? Genetisk planritning över hur hjärnan ska utvecklas. Och hur mycket är det miljöfaktorer? Och hur mycket kan man aktivt själv påverka det här?
Och det är viktigt för att om jag förstått saken rätt så är det alltså så att man lär sig saker. Du lagrar saker först i ett arbetsminne och sen så skickas det över till långtidsminnet.
Ungefär så.
Naturligtvis inte alls, men på grovhugget vis.
Ja, det är olika system definitivt i hjärnan.
För man pratar också ibland om att hjärnan är en muskel som man måste träna. Stämmer det?
Alltså, när vi tittar på långtidsminne så är det klart att det är beroende av inlärning. Den mängden kunskap du har är beroende på hur mycket du lärt dig.
Rimligt.
Det är rimligt. Men det är ju inte riktigt samma sak som att träna en muskel. Utan det är snarare kanske som att fylla på ett förråd. Arbetsminne liknar väl kanske lite mer en muskel. Och vi tittar på både genetik och miljöfaktorer. Vi ser till exempel i en stor studie av tusentals barn som vi hade här så tittade vi på effekten av skolgång.
Mm.
Alltså du kan mäta hur många månader barn har gått i skolan. För att är du född tidigt på året så har du inte lika gått många månader som... Alltså alla som är födda tidigt eller sent på året har gått lika många månader i skolan. Men de är olika gamla.
Just det.
Så därför kan man skilja på ålder och effekten av ålder som är någon sorts inbyggt och effekten av att ha gått i skolan. Och så räknar man lite grann på det där så kan man då sortera ut de olika. Och att gå i skolan är en av de starkaste effekterna på både arbetsminne och intelligens. Så att du kan mäta antal år av utbildning ger ungefär då i genomsnitt 3 poäng extra. Och det här gäller då ända från grundskolan upp till universitetsnivå.
Och då är vi tillbaka till intelligensbegreppet här då. Att man helt enkelt har tränat upp hur man kan dra slutsatser om hur saker och ting hänger ihop och analytisk förmåga.
Ja, men vi ser det också på enkla arbetsminnestester med nästan samma effekt där. Så att du har definitivt tränat upp ditt arbetsminne. Sen har vi gjort någon annan studie som vi tittade på användning av skärmar. Det är någonting som vi forskat på en del på sistone, apropå digitalisering och så vidare. Där vi tittade på användandet av skärmar till antingen titta på tv eller att använda sociala medier. Och den tredje kategorin var det här med att spela dataspel. För det finns ju en stor oro kring det här. Det finns många olika aspekter. Mår barn dåligt eller bra av det hela? Men vad vi såg då, kanske till en del lite förvånande, var att dataspel hade en positiv effekt på utvecklingen av intelligens. När man följer barn över 2 år då och korrigerar för allt man kan, som social bakgrund och genetisk predisposition och hur bra de presterade på tester första gången vi träffade dem, så hade de som spelade med dataspel än genomsnitt en lite större utveckling över 2 års tid. Och det här är då också ett exempel på, apropå om det är en muskel eller inte, att vissa saker som man gör kan påverka ens intelligens och arbetsminne.
Det, för jag ser ju min tonåring, min son, som spelar och snackar med någon samtidigt, och det går någon YouTube i bakgrunden, och det kan också vara musik liksom. Och då känner jag mig som en fruktansvärt gammal trög människa. Det är för mycket. Stäng av något i alla fall. Men det är ju också, han har ju uppenbarligen övat upp det.
Ja, nu är det förmodligen inte då det effektivaste sättet att öva upp det.
Nej, just det.
Och där gör vi ju då också mer kontrollerade studier där vi bland annat har gjort i flera år tittat på arbetsminnesträning. Som är datoriserad men som vi verkligen designat för att den ska maximalt träna. Där vi kan se att ja, det påverkar, du kan förbättra ditt arbetsminne och koncentrationsförmåga genom intensiv träning. Och andra grupper har visat att på sikt så har det här också en positiv påverkan på till exempel matematikprestation.
Hur ser ett sånt test ut för honom? Då blir man ju jättenyfiken om att äta det.
Ja, det här heter, det är våran arbetsminnesträning som vi har utvecklat och tittat på i olika studier. Och det är en metod som kallades Cogmed sen, därför att den bolagiserades. Men vi har gjort olika varianter på det här. Men en del studier där vi har gjort, han inkluderat så mycket som 17 000 barn och tittat på att ja, de förbättras över tid, och ja, det spiller över till att förbättra matematikinlärning till exempel.
Och får de då olika små övningar att göra som förbättrar arbetsminnet, eller är det liksom en stor?
Ja, och det handlar om att göra saker som ligger nära, som är svåra, nära ens kapacitetsgräns. Precis som när du tränar dina muskler så får du ingen effekt om du har för lätta hantlar.
Just det.
Så på så sätt så finns det ju, det är ju naturligtvis väldigt förenklat det där med att hjärnan är en muskel, men det finns definitivt vissa likheter mellan generellt kognitiva förmågor, de utvecklas genom att man använder dem delvis.
För jag har alltid tänkt att, hjärnan inte är en muskel, utan att den är en del klump, men att det är liksom nyfikenheten som är muskeln. Det här med att gå olika vägar till jobbet, det här med att prova nytt, liksom att i alla fall, eller kanske en muskelfel, men kanske en vana. Du måste öva och träna på nyfikenheten hela tiden. Så vad är det där?
Jag tror att nyfikenhet är viktig, framförallt för inlärning. Och där finns det ju spännande likheter också med maskininlärning, som jag skriver om i min nya bok, det här, som handlar om just framtidens digitala lärande.
Vilka är likheterna ser du då?
Nej, men det finns en rad olika likheter. Det finns delvis likheter mellan hur man bygger upp de här neurala nätverken och principerna för det som liknar principer i hjärnan. Men apropå nyfikenhet så är det också någonting som är en grundbult i lärandet, alla barns lärande. Och man har ju märkt att man behöver ofta bygga in nyfikenhet också för såna här artificiella intelligenser för att de ska lära sig någonting. Det vill säga att nyhet är en belöning i sig, att se någonting nytt.
Mm-hmm. Du nämnde din studie, låt oss titta på den. Alltså, det är ju enormt många barn ni har tittat på och hur de tittar på deras lärande. Alltså, ni har ju följt barn mellan, i en jättestudie följde ni barn mellan 6 och 18 år. Det var genetik, miljö, psykologi, matematik, läsning, hjärnas utveckling. Det var så många fina dimensioner ni tittade på där. Liksom. Sen har du också tittat på socioekonomisk bakgrund och stress. Och så här, liksom. Jag tycker det är också intressant för när man bygger in nyfikenheten, då pratar man ofta om att man väcker nyfikenheten. Som att det är en latent egenskap som kan väckas eller inte väckas. Mm. Och vi vet ju också att när hjärnan har en viss bandbredd, enkelt uttryckt, och sen så när du är stressad så blir du dummare. När du är rädd, definitivt blir du dummare. För du är orolig så du får liksom mindre och mindre bandbredd. Och så har jag läst i olika studier. Är det också någonting ni ser? Och hur liksom påverkar stressen i inlärningen? Hur påverkar liksom... En sak är att vara stressad här nu för jag ska någonstans. En annan sak är den här djupa stressen som kan komma av en... Att vara socioekonomiskt utsatt.
Och... Ja. Jo, det är två olika aspekter. Att vara lite stressad är bra. Alltså... Mm. Om man kommer till en nivå där man är alert, snarare än lite halvsömning.
Just det, lite så jalla jalla, kom igen nu. Ja.
Ja, men sen så går det över en gräns när du blir för stressad och fått stresspåslag som gör att du får sämre kognitiv förmåga, nedsatt arbetsminne till exempel. Sen så finns det den negativ, långvarig, kronisk stress som är negativt. Och det kan vara en komponent i varför socioekonomisk status är negativt för barnhjärnans och ungdomshjärnans utveckling. Det, är ju, det har vi sett när vi har följt ungdomar över längre tid att socioekonomisk status har en påverkan där. Och man vet inte exakt vad det är, men en av teorierna är ju att det är negativ långsiktig stress. Att man är oro som man inte kan göra någonting åt riktigt.
Ja, just det. Och vi vet ju också hur man i tonåren hamnar i, som jag läste någon gång, i en akut statusfas. Där man verkligen försöker orientera sig och det bara säger så. Liksom. Pappa, du kan inte ha bruna byxor och sånt. Får inte gå nära skolan om du cyklar. Det kan vara som jag har fått reda på. Det är alltid bara att tänka, okej, nu är min dotter i den här akuta cykelstatusfasen.
Jobbigt.
Ja, det är liksom... Men när... Jag vill gå in lite och prata lite också om det digitala lärandet, men det finns också en annan aspekt som vi också pratar om kopplat till det socioekonomiska, kopplat till, och det är ju det här som du skrev om i en tidigare bok om liksom grit, jävlar, anamma, att liksom ges fan på saker och ting. Liksom. Är det också någonting man övar upp eller är det medfött?
Både och där. I stort sett, du kan ta vilken egenskap som helst och kommer vara påverkad av både gener och miljö. Grit är positivt för bland annat utbildning på olika nivåer. Och man kan göra lite grann åt det. Man har gjort sådana studier där man försöker... Nu ger vi den här korta kursen i vikten av grit och hur man ska inkorporera det i sitt lärande. Och man har positiva effekter av det här. En del har kritiserat de här studierna därför att effekterna inte är tillräckligt stora. Men jag tycker att den kritiken är lite felaktig. För dels så har man sett... större effekter i lågpresterande barn. Och för det andra så är det så att även om du har en liten effekt så har du den effekten år efter år efter år så betyder det ganska mycket i slutändan.
Just det, för det är någonting med hur man lär sig här, va? För att det läste jag i din bok om att det är liksom en sak är kompetens och en sak är liksom förmåga och grit eller uthålligheten kommer det bli liksom en dubblering av båda, va?
Ja, att det är du har effekter på flera steg av lärandet. Ja.
Nu vet vi allt detta. Vad skönt om vi lärde oss allt det. Hur borde då liksom skola vara utformad? Hur borde det digitala lärandet se ut? Vi har ju liksom, vi pratar om edutainment, vi pratar om YouTube eller om spel som lärande och så har vi liksom skolan som är det stora området. Och när man pratar om det, vi måste digitalisera skolan. Och det här vet jag eftersom jag har två barn nu som håller på. Det ena går på gymnasiet, den har precis sökt in till gymnasiet. Det är väldigt fascinerande att besöka gymnasieskolor och prata om när de är, om vi är helt digitala, vi har bara iPads. Man bara, ja jo, så ni kan visa pdf-er. Eller? Det blir något jättemärkligt. Det blir på något sätt liksom, att liksom medelålders män som du och jag sätter en keps bak och fram och säger, jojo kidsen.
Nej, jag tror ju att mitt forskningsfält är ju arbetsminne och koncentrationsförmåga. Och det är väldigt lätt att se hur skärmar kan distrahera barnen. Och det här påverkar deras koncentrationsförmåga, vilket påverkar deras lärande. Och det är ju faran så fort du inför skärmar där barnen kan göra någonting annat än det som det är avsett att göra. Liksom. Och det går nästan inte att begränsa. Har de fri tillgång till internet så kommer de att sitta och surfa och göra irrelevanta saker, eller spela, eller göra någonting annat. Även universitetsstudenter, när man verkligen spelar in och liksom spionerar på vad de gör med sina datorer, så använder de till typ 40% datorn till sånt som inte är relaterat till kursen. Det här är universitetsstudenten. Mm. Man kan ju tänka sig att omotiverade 15-åringar har minst lika stor tid. Så jag tror att det är jättestor risk med att bara ogenomtänkt föra in massa datorer i klassrummen som det gör. Jag tycker det är väldigt olyckligt. Det här har man sett i PISA-studierna också, när man kan göra en direkt korrelation mellan skolor som använder mer datorer presterar sämre. Och utvecklas sämre.
Vad tycker du man borde göra istället då? Är det att liksom dela upp det med det? Här har vi papper- och penna-lektion och här har vi en datorlektion.
Ja.
Vad är liksom kärnan? Är det förutom att vi då, anar jag, omfattar liksom oreflekterat det digitala? Att varsågod, liksom, du får en ny dator när du börjar här på den här skolan.
Ja, det är komplicerat. Å ena sidan så tror jag att så som det används nu till övervägande del är negativt. Mm. Tills man har bevisat motsatsen så får vi anta att det är väldigt negativt. Mm. De digitala läromedel som finns nu, de är inte tillräckligt bra för att kunna ha en positiv effekt. Och man måste hitta sätt att begränsa datorerna så att vissa stunder är... kan du surfa andra stunder så är datorerna låsta till att bara göra någonting specifikt. Och det här är inte löst ännu. Så än så länge så kan jag sätta en bra peng på att jämföra två skolor. En som säger att de ska digitaliseras och en som använder sig av läroböcker och anteckningsblock, så kommer läroböckerna vinna 10 gånger av 10. Men å andra sidan, jag tror att i framtiden, om vi löser det här, så skulle man kunna hitta sätt att lära sig som är mer effektiva. Och där har vi själva gjort sådana digitala insatser, ett spel som heter Vektor, som då kombinerade matematikträning och kognitiv träning för små barn, 6-7-åringar. Men då fick de varsin platta. Den var låst så man kunde inte göra någonting annat än Vektor på den. Och det gjorde de då 25 minuter om dagen. Och sen så tog man bort iPaden igen. Men det här har vi ju visat då. Det här hade en enormt positiv effekt för deras matematikutveckling. Och det finns massor med andra studier liknande de här som kan visa att vissa specifika designade utbildningar, där kan du göra grejer med datoriserad inlärning som du inte kan göra med enbart en lärobok. Så det finns, bara vi kan hantera det här på rätt sätt. Och så, inte vet jag, i någon sorts framtid, tror jag, låt säga 15 år, så skulle vi, om vi löser det här, kunna effektivisera så att barnen lär sig dubbelt så snabbt som de gör nu.
Hur kan du säga det? Har vi en massa överkapacitet i arbetsminnet?
Jag tror vi har undereffektivitet i skolan. Alltså om man tar de små siffror, de kontrollerade studier som finns på olika typer av specialdesignad digitalt lärande. Och det är inte bara inom matematik, utan det här är inom språk och psykologi och så vidare. Börjar man räkna på det där så kan man faktiskt se att kunde vi få det mera utbrett så skulle vi kunna ha dubblera lärandet.
Just det, för då, om jag följer din tanke, så låter det som att det, för att du har ju studerat på så många olika sätt vad som motverkar eller vad som kan påverka och distrahera. Faktorer som gör att man inte lär sig lika snabbt, som gör att det inte funkar lika bra när man kontrollerar för dem. Så har du helt enkelt hamnat i, jag undrar hur mycket man skulle kunna öka det här.
Nej, men en dubblering är väl vad vi borde satsa på i första hand. Det tror jag. Framförallt så kan man säga att Det skulle vara väldigt lätt att dubblera åtminstone lärandet på högstadiet och mellanstadiet. Lågstadiet, där lär sig barn ännu väldigt mycket.
Just det,
att gå från att inte kunna läsa till att kunna läsa plötsligt och utöka sitt ordförråd, en enorm utveckling.
Mm.
Att inte förstå vad minus är till att lära sig vad subtraktion är.
Mm.
Och förstå, alltså det händer jättemycket på lågstadiet. Sen så avstannar inlärningstakten successivt. Så på högstadiet är den en skrämmande låg.
Men då är, om man då lyssnar på det här och man är lärare och tänker, vad kan jag göra nu förutom att köpa Dorkles böcker? Även om vi inte har den tekniken fortfarande, så borde väl också bara vara det att okej, nu slår vi ihop våra datorer och så gör vi någonting annat. Eller? Det blir ett problem om man inte ens har böcker såklart.
Ja, men då får man väl se till. Det är ju, faktiskt görs ju en satsning nu på att alla ska kunna ha läroböcker.
Mm.
Alla ska ha en lärobok i varje ämne, självklart.
Mm.
Och du tar anteckningar med papper och penna.
För att det också bidrar till...
Aha.
Hur mycket mer, för jag är en sån pappersmänniska.
Mm.
Jag antecknar alltid på papper och sitter alltid med det. Sen kan jag föra över och sen ibland får jag inte alls över. Men det är ju någonting annat i det.
Ja. Och det har ju att göra med att det, av någon anledning så tar man... Det finns två effekter. Det ena är att har du en skärm framför dig så kommer du alltid bli distraherad. Men även om skärmen låses så att du bara kan skriva, så är det effektivare med papper och penna.
Är det det här med att det är två sinnen som är inkluderade?
Det kan vara det, men det verkar ha med att göra att man skriver på ett annat sätt. När man har jämfört grupper här så skriver man mera nyckelord och stödord med papper och penna. Och man skriver mera ordagrant med datorn uppenbarligen, av någon anledning.
Ja, såklart ja.
Inte jättestor effekt, men den finns, även den effekten finns.
Mm. Just det. Ja, men för man tvingas automat anpassa på något sätt liksom, när man skriver ner grejer.
Det är ett lite annan typ av skrivande. Men det kan ha med handen att göra också.
Mm. Ja. Är det mer för liksom saker du pekar på i liksom boken som du tycker vi ska ta upp här om liksom det digitala lärandet? För jag menar, en aspekt av det digitala lärandet är ju uppenbarligen liksom att reflektera, när ska vi använda det och när ska vi absolut inte använda det?
Ja. Nej, vi ska använda det i kontrollerade former, tror jag, på sätt med metoder som har testats. Vi måste göra lärandet till en vetenskap och prova det som... Inte ge politiska direktiv till att man ska digitalisera eller bara rakt av, utan plocka de bitar som har verkligen utvärderats. Man borde satsa på att verkligen utveckla digitala läromedel som är beforskade och testade. Och det här kan ta, det tar många år och det kommer kosta massor med pengar. Läromedelsföretagen i sig, de har inte resurser. Och inte riktigt incitament att göra det heller.
Nej.
Så det måste vara någon sorts samverkan mellan statliga satsningar, akademia och forskare och läromedels eller andra digitala aktörer som kan samverka och lösa det här.
Jag tänker också att det behövs nog kanske också en diskussion om liksom personlig integritet visavi pedagogik. Där vi kanske uppvärderar liksom, ja men Kalle här, klart han ska få med sin telefon för han är ju ändå en självständig människa som är 11 år. Man bara, han är 11 år, han är också helt dum i huvudet. Telefonen ska vara i jackan och datorn ska inte vara här. Det finns liksom en räddhågsenhet över att liksom, de måste ju själv kunna, som att de vore jämbördiga människor. De är lika mycket värda, men de är absolut inte jämbördiga.
Ja, nej, precis. Där måste vi ta ett vuxent ansvar och det har vi med mobilförbudet i klassrummen nu, så är det ju en väldigt positiv sak, tycker jag.
Mm.
Och det är självklarhet, egentligen.
Ja, att det tog så lång tid.
Ja. Liksom. Och likadant satsningen på läroböcker nu ser jag också som en positiv rörelse. Men det är inte nog. Och det är någon som måste ta ansvar för att verkligen göra det vi skulle kunna göra för framtidens lärande.
Sen finns det också en konträr åsikt skulle också vara, ja men i lärandet, det är inte det som är, alltså, när vi kanske fokuserar för mycket på fakta och på liksom, kunskap. Och, ja, men jag behöver inte kunna kungalängder för det kan jag bara googla. Och därför är också datorn med som ett verktyg för att kunna ta reda på det där ute. Vi pratar mer om källkritik, vi pratar mer om att kunna kritisera källor, analysera, förstå. Det är mycket analys i skolan nu, liksom. Men kunskapen, sakkunskapen hamnar någon annanstans. Och då tänker man att man behöver de här terminalerna, de uppgraderade skrivmaskinerna för att ta reda på det.
Jag tror att det är en falsk motsättning mellan kunskap å ena sidan och å andra sidan kreativitet eller kritiskt tänkande. Kreativitet och kritiskt tänkande kräver kunskap. Så vi behöver den, ha den själva. Du kan inte googla efter någonting som du inte vet. Du måste ha en kontext för att veta vad du ska söka efter. Och när du lär dig någonting så behöver du en vägledning av lärare som kan sätta kontexten, som vet vad eleverna har koll på och inte koll på och vart man är på väg. Det här med att lära sig själv med hjälp av en dator, har man ju, det funkar inte helt enkelt.
Nej, vi har ju den
liksom i sin extrema form.
Nej, men precis. Liksom, vi har ju liksom hemskolning finns ju, men då finns ju inte självskolning på det sättet.
Nej,
vi kanske alltså, det är klart du kan lära dig en väldigt massa saker på YouTube. Men det breda lärandet, för någon måste berätta för dig att du har ingen aning om att det hänger ihop med det.
Nej, och att det är dit vi är på väg. Och du har inte koll på det där och det där och det där. Så just den här självdrivet lärande som en pedagogisk form har testats och avfärdats i studie efter studie. Det finns till och med någon artikel som heter det borde finnas en tredje gången gilt regel liksom, att man ska sluta testa det här en gång till. Men idén poppar upp gång på gång.
Och så tänker jag att vi pratar också om att vi som samhälle måste uppvärdera lärarna. Men kanske måste lärarna också uppvärdera sig själva.
Ja. Lärarens återkomst.
Ja. Liksom. Jag är inte Per, jag är magister. Per Granqvist här, och då ska du tilltala mig. En del skolor har ju mycket disciplin och stå upp för läraren och liksom när de kommer in och sånt. Det skickar en signal om vem som faktiskt är viktig. Det har inte så mycket med hierarki att göra.
Liksom. Nej. Man behöver inte ta de negativa aspekterna med någon sorts hierarkiskt tänkande. Men det finns ju definitivt en viktig roll där för läraren som glömdes bort under många år där.
När vi väl använder digitala hjälpmedel för att lära oss nya saker, hur viktigt är liksom att det är skoj? Du pratar om att väcka nyfikenheten, men jag menar, jag tänker att som quiz och sådana här saker, liksom, att få snabb feedback. Vi hade ju gamification som ett buzzword som fanns överallt i samhället för några år sedan. Hjälper det eller är det liksom dekoration?
Alltså nyfikenhet är ju viktig, men att det sedan, vad det här med grit handlar om, det är ju att det räcker inte att det bara finns ett intresse. Man måste ha lite jävlar anamma också. Och så får det för det tredje se en större meningsfullhet i lärandet också. Det är tre olika.
Från dig som student eller hur du blir lärd?
Att du som student kan se en meningsfullhet i de här aktiviteterna, i lärandet.
Just det. Nu gör vi det här för att.
Ja. Och det är möjligt att det finns olika faser här när man har studerat. Det finns de som har studerat exceptionella personer som har lyckats väldigt väl inom vad det är, sport eller konst eller forskning. Och det finns lite grann, alla de här tre komponenterna finns ju med. Nyfikenhet och det egna intresset, det måste naturligtvis finnas där. Och den andra komponenten, uthålligheten. Det kan inte vara roligt jämt och man får inte ge upp vid motgångar. Och det tredje, för att du ska fortsätta med ditt fiolspelande eller din forskning år efter år, så måste du se någon större meningsfullhet med det hela också. I ett större perspektiv.
Kanske paradoxalt nog så hypar vi sådana enskilda genier och framgångsfall lite för mycket. Vi tror att alla kan göra det på något vis liksom. Och att därför, det kan också vara en komponent när det gäller vårt lärande. Att jag om det är bara att, titta, de kunde ju utan, det där är ju outlier-berättelserna, hur man kan lära sig själv på något vis.
Ja, det finns såklart, du tänker på de här 10 000 timmar teorierna.
Exakt så.
Jag menar, det här är ju Erikssons teorier, visst, det är viktigt att all prestation kommer vara beroende på hur många timmar man lär sig. Å andra sidan måste vi erkänna att det finns skillnader mellan individer. Vissa lär sig snabbare än andra. En del kräver 30 000 timmar för dem, för någonting som andra bara behöver 7 000 för.
Ja, men det är ju det. Det är väl den där ineffektiviteten i den som vi använder den kognitiva förmågan idag.
Ja, och vissa genetiska skillnader som vi också har. Som man delvis då kan kompensera genom att lägga mera tid för en del.
Ja, det här är otroligt spännande och också intressant med tankarna om just det, liksom det digitala lärandet. För det är någonting som i extrem form så blir lärandet. Ja, men då tar vi och gör en pdf av det här och så är det digitalt lärande. Så, då har vi liksom glömt att när det är lärande som vi ska lägga en fas på, inte att det är digitalt.
Nej, precis. skärmar eller inte. Det handlar om innehållet och hur det används. Men det finns ju vissa hoppingivande aspekter av det digitala lärandet där, om vi kopplar det till skillnader mellan individer.
Mm.
Att den kan tillåta en ännu finare anpassning till varje individ.
Mm.
Vissa kanske behöver repetera mycket mer. Andra behöver ännu mer stimulans. Och att man i ett bra framtida digitalt läroredskap kan bygga in det här så att det blir ännu mer individanpassad.
Men precis, då ser vi att liksom, Torkel behöver nästan ingenting alls för att kunna klara sin matte, medan Per behöver göra om det här några gånger och sen kan vara omvänt i något annat ämne. Strålande, tre boktips som inspirerat dig, eller tycker man ska ha, man ska fördjupa sig i detta?
Tre boktips, ja, nu tog jag dem inte exakt på relaterat till just det vi tittat på, men jag försökte tänka efter vilka böcker som jag tycker varit viktiga för mig, åtminstone de senaste 2-3 åren.
Mm.
En bok som står ut heter The Precipice av en Oxford-filosof som heter Toby Ord. Och den handlar om att han räknar på risker för mänsklighetens undergång. Apropå meningsfullhet, vi kanske skulle kunna koppla det till meningsfullhet.
Mm.
Och den här tog mig väldigt hårt, för liksom, vad kunde vara mer meningsfullt än att se till att mänskligheten överlever de närmsta 200 åren, som förmodligen är två ganska farliga 100 år. En annan bok som inspirerade mig ganska mycket när jag skrev den här Framtidens digitala lärande var Brian Christian, The Alignment Problem, Machine Learning and Human Values. Där han bland annat skriver om principer för mänskligt lärande och vad det finns för likheter mellan den typen av artificiellt lärande, alltså maskininlärning som man nu programmerar in.
Ja, för vi pratar ju om liksom neuronätverk och när vi jobbar med liksom de där olika AI-frågorna. Ja. Så det blir ju intressant att faktiskt ta det och säga, men vad innebär det då? Det är ju inspirerat av hjärnan, men är det det eller är det inte det? Eller är det bara någonting man säger för att hypar låter viktigt? Liksom?
Nej, det finns många djupa likheter i principerna om belöningssystem som kan gå rätt eller kan gå fel vad det gäller inlärning, om det här med nyfikenhet, om uppmärksamhet, ända ner på nervcellsnivå om hur inlärning går till. Och det här är ganska fascinerande därför att i en del fall så har man upptäckt liknande principer både inom maskininlärning och neuroforskning. Mm. Och då är det kanske någon sorts mera fundamentala och nästan universella inlärningsprinciper. Sen så blir det ännu intressantare om vi nu i framtiden kommer kunna använda denna skapade artificiella intelligens till att effektivisera vårt eget lärande. Då blir det en återkoppling här som är väldigt spännande.
Precis när vår liksom AI säger till att du borde vara nyfiken på den här grejen, för det blev jag.
Ja. Sedan så en bok som inte har med det som jag skrivit om att göra, men som jag tyckte var väldigt fascinerande. Den heter When We Cease to Understand the World. Den har faktiskt översatts på svenska också och heter En fruktansvärd grönska. Och den handlar om personerna och lite grann om personerna som ledde kvantfysikens genombrott på runt 20-talet där. Fascinerande historier som blandar psykologi och vetenskap.
Just det, ja, men det låter spännande. Vi länkar till dem såklart i anteckningen här, precis som att vi länkar till din bok. Tack snälla för att du kom hit och delade med dina perspektiv.
Tack så mycket.
Det var Torkel Klingberg du hörde där. Och då undrar jag som vanligt, vem av dina gäster som du tror skulle gilla dagens avsnitt? Använd dela-knappen i poddappen för att skicka det till dem och gör dem lite mer allmänbildade om just detta. Och gillar du det du hört så får du gärna också ge podden 5-stjärnebetyg här i appen, för det hjälper ännu fler att hitta den. Producerare för det här avsnittet var Andrea von Essen. Klippningen stod Jens Back för och mixningen är gjord av Stray Dog Studios. Nästa gång plussar vi på din allmänbildning genom att ge dig perspektiv och fördjupningar om ett annat aktuellt ämne. Vi hörs då.